Okej, när vi sjöng så underbart om Jesus här, då blev jag påmind om en hälsning som jag fick här för ett par dagar sedan ifrån en broder. Förresten, ni kanske vet vem det är. Han heter Lennart Eriksson, är son till Erik Gunnar Eriksson, Tältmissionen, Hoppets stjärna. Är det någon som vet vad det är? Ja, det är några här. I alla fall, han skrev ett sånt jättefint, en sån fin hälsning och tackade så mycket för boken som han hade läst, och så citerade han någonting, det allra sista orden som står i boken, och så sa han så här: det här har jag använt i många predikningar, sa han, och jag ska läsa det här, för att det handlar just om egentligen det som, ja, vi vill stå för. Ja, för det första så är det Jesus Kristus, det finns inget annat namn. Bort med allt som skymmer honom. Bort med radband, bort med andra gudar, bort med tolkningsföreträde, bort med okkultism, bort med traditioner och seder och ideologier, bort med förförelse, halssanningar och mellanhänder, bort med förhänget som de religiösa gärna vill hänga upp mellan Gud och människa. Jesus vill stå ansikte mot ansikte med oss. Låt oss frimodigt träda fram inför tronen i nådens namn. Amen. Så att det är det vi vill. Bort med allt skräp som skymmer Jesus. Vi vill se honom. Vi vill stå ansikte mot ansikte med honom. Och det är därför vi håller på som vi håller på. Ibland så får vi rota och röja lite, men halleluja. Det liksom, det finns en underbar fortsättning, va? När vi har fått undan skräpet, då får vi se Jesus sån som han är. Halleluja. Och jag vill bara här, så vill jag nämna om någonting som skedde i helgen här, som just är någonting sånt här som vi måste liksom verkligen hålla fram i ljuset och visa vad det handlar om för någonting. Det var ju så här att påven var ju nere i Förenade Arabemiraten och hade då en mässa där tillsammans med muslimer och även andra religioner. Och då sa han vissa saker där som det har blivit väldigt starka reaktioner på. Jag var inte förvånad, för jag har sett det här förut, men när det liksom kommer ut så här i rubrikerna på tidningar, då är det en och annan som vaknar upp och tänker: vad säger karln? Och faktum, man borde reagera. Jag tycker att det var alldeles för tyst. Tidningen Dagen skrev om det här fantastiska fredsbudskapet som påven hade framfört där nere tillsammans med muslimerna och så vidare. Jag hoppas att det kommer något mer, annars får väl jag skriva en debattartikel. Men det här som skedde då, alltså påven talade om brödraskapets ark. När han då beskrev den här överenskommelsen som man hade då med muslimerna. Och det här har jag faktiskt skrivit om i min bok. Det visste jag inte då att det skulle komma fram genom påven nu. Men jag ska citera här snart. Han talade alltså om pluralismen och mångfalden av religioner, att det är Guds vilja i hans vishet. Och så beskrev han då den här bilden som han har om gemenskapen mellan religionerna som en brödraskapets ark. Och så hänvisar han då till Noa och hans familj som räddades från floden genom arken. Och som jag säger, den här bilden är inte ny. Den är ganska gammal. Och så här har jag då skrivit på sidan 152 i min bok. Det står så här. Ja, jag läser här. Sveriges kristna råd är en ekumenisk plattform för kyrkor i Sverige. SKR är dessutom en associerad medlem av kyrkornas världsråd. När SKR presenterar sig på sin hemsida får kyrkornas världsråd ett stort utrymme. Kyrkornas världsråd är en internationell megaorganisation för kyrkor och samfund i över 100 länder. Det svenska samfundet Ekumeniakyrkan är också medlem. Och så här, kyrkornas världsråd säger i ett officiellt uttalande. Lyssna nu. Och tänk på påven på brödraskapets ark. Vi erkänner att det är nödvändigt att förflytta sig bortom en teologi som begränsar frälsningen till ett oförbehållsamt och personligt förhållande till Jesus Kristus. Frälsningens mysterium uttrycks på många sätt. Världsrådet menar med andra ord att det inte finns någon synd som behöver sonas, utan man förflyttar frälsningen från Jesu verk på Golgata till Guds förbund med Noa. Förbundets ark. Vi ser i förbundet med Noa, säger man, ett förbund med hela skapelsen som sträcker sig till jordens ändar när Gud leder nationerna genom sin visdom och förståelse. Människor har i alla tider haft möten med den levande guden. De vittnar om att de både sökt och funnit frälsning. I de andra religionerna finns frälsning för de som lever ett troget och sanningsenligt liv inom ramen för de religiösa traditioner som de leds och inspireras av. Vi kan inte sätta gränser för Guds frälsningsmakt. Man menar att det i första hand är alltså genom det är inte i första hand genom Kristus utan genom anden som förståelsen för rikedomen i Guds uppenbarelsen i de andra religionerna kan komma de kristna till del. Alltså med andra ord, det vi talade om här på eftermiddagen idag, om den här andliga gemenskapen som upprättas mellan människor av olika religioner. Så att vi får vara på vår vakt. Det handlar om en andutgjutelse från avgrunden. Och om man förflyttar sig alltså bort ifrån Golgata, ifrån Jesus Kristus, och så hittar man alltså en gemenskap, som man säger här, bortom. Bortom Jesus Kristus, bortom Golgata, bortom Guds ord. Men en stark andlighet. Och jag tänker på det som står i Uppenbarelsebokens 12:e kapitel, där det står om hur ormen sprutade ur sin mun en ström för att bortföra kvinnan och alla de som håller Guds bud och har Jesu Kristi vittnesbörd. Alltså det finns ett hat ifrån avgrunden mot dem som vill hålla fast vid Jesus Kristus, som vill hålla fast vid Guds ord, därför att man vet att det är inte möjligt liksom att kunna upprätta detta sataniska rike så länge det finns de som står upp för sanningen. Men det kommer att kosta någonting. Det kommer att innebära att det blir en strid. Absolut. Men vi har sanningen på vår sida. Så vi ska stå upp för Jesus. Vi ser liksom det här hatet emot Guds ord. Jag tänker på Johannes som sitter där i den här fängelsehålan på Patmos. Varför hamnar han där, kärlekens apostel? Jag menar, kan man läsa någonting underbarare än när Johannes skriver om kärleken? Han verkar ju vara en helt, jag menar, vad kan man hitta för ont för honom? Hur kan man sätta honom i fängelse? Vad kan han ha gjort? Då säger han i det första kapitlet i Uppenbarelseboken att jag är broder Paulus, som sitter här på Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Alltså det finns någonting som djävulen inte tål. Därför att det här, det är kraftigt. Det är andens svärd. Andens svärd. Och Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegat svärd. Det skär igenom, det åtskiljer själ och ande, märg och ben och en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Det här vill inte djävulen ha. Och det är ju så, vad han då, det första han försöker att göra, det är att vrida vapnen ur våra händer. De vapen som riktas mot honom, de vill han ha bort. Och så ibland så kan han liksom få oss att bli så avtrubbade och så att vi slutar och predika ordet och talar lite pep talk och lite berättelser och lite så, som är helt ofarligt och djävulen tycker jag de får hålla på. Det där är ingenting som stör mig och mitt rike. Men så fort det händer att Gud reser upp några som liksom vill stå för ordet, som står upp och predikar frimodigt, då blir det oro i andevärlden. Precis som jag nämnde här på eftermiddagen, att när Guds ord hade mäktig framgång i apostlagärningarna, så vet vi att också Satans rike hade en mäktig tillbakagång. Vi måste få tillbaka förtroendet för de stridsvapen vi har fått. Jag känner det, att jag behöver det ännu mer, och vi behöver det allesammans. Och som vi talade om här på eftermiddagen, att Gud verkligen ska ge frimodighet till sina tjänare i det här landet att våga stå upp för det här ordet, även om det går liksom på tvärs med hela kulturen. För vi vet att det här står fast. Kulturerna, de kommer och går, och det är olika ideologier som avlöser varandra. Ena gången så slår åt det hållet och andra gången åt det hållet. Men det här, det står fast. Det är evigt. Det är tufft ibland att stå upp för det. Men vi vet att det är det enda som kan rädda oss. Det är Guds ord. Vi står för sanningen. Och jag tycker att det är så underbart när jag läser. När jag har nu forskat för att skriva den här boken. Jag har forskat mycket genom åren. Men på heltid i 2 år så har jag forskat. Och mycket också genom att gå igenom historien. Och alltså, det är 781 källhänvisningar i boken. Ni förstår ju att jag har jobbat. Det är ju inte att det har inte varit tungt på det sättet, för det har ju varit så inspirerande. Och jag har känt liksom att smörjelsen har kommit, och det har varit ett helt team runt omkring mig, var bedjare som har varit med och bara fött fram det här. Så att Gud har varit med och hjälpt på det sättet. Men när jag då har forskat om det här och liksom fått se det som jag inte har kanske sett så tydligt tidigare. Se de här fria församlingarna som har funnits där på sidan om den här institutionskyrkan, som då hela tiden har varit så oerhört allsmäktig och försökt att ta livet av alla de som inte har velat inordna sig under påvedömet och allt det som den här maktfullkomliga kyrkan har representerat. Men kunna se dem som stod upp i sin generation och bara sa så här: åter till ordet, åter till Guds ord. Och så har man liksom gått tillbaka till Nya Testamentet och sett den nya testamentliga församlingen. Och så har man sett, ja men här har vi ju mönsterbilden. Här har vi ju hur Gud har tänkt det. Och så har man liksom inordnat allt tillbaka. Man har så att säga förstått, så här vill Gud ha det. Och som jag nämnde när vi var uppe i Jönköping här också, förra helgen var det väl, att Gud visste från början hur han ville ha sin församling. Och jag älskar att komma in i de enkla sammanhangen. Jag trivs jättebra här. Jag tycker verkligen om enkelheten och hjärtligheten. Och det känner jag, det är mitt DNA, det är det jag har vuxit upp i. Och jag tror faktiskt att det är så Gud vill ha det. För tittar jag in i apostlagärningarna så ser jag att det var ju väldigt enkelt. Det var inte alls så där mycket, ja du vet, allt som har tillkommit med tiden. Efter pingstdagen år 33 efter Kristus, då visste Gud hur han ville ha sin församling. Så när församlingen föds efter andens utgjutelse, då var det precis det, då kom det direkt från himlen. Och så visar Gud, så här vill jag ha det. Innan det liksom hade kommit in en massa sån här klåfingriga som skulle lägga till och dra ifrån och hålla på och hämta upp från hedendomen och andra religioner och lägga till. Och, ja, du vet hur komplicerat allting blev. Men där i romarriket, i all den här synkretismen som fanns där, halleluja, där bara visa Gud, det här är min församling. Så här ska det vara. Och så vad som var kännetecknet, det var inte att det var så mycket av, vad ska vi säga, rikedom och utbildning och ja, you name it, allt vad som kan finnas. Idag finns ju allt sammans det här i församlingarna i mängd. Men man har inte den här kraften som vi läser om. Och det känner jag, det ber jag om. Jag har ingenting att skryta med för egen del heller. Men jag verkligen längtar efter att vi ska få vara med om det som är Guds agenda. Det som är Guds plan för sin församling. Att vi fullt ut ska få uppleva det. Och då tror jag att vägen dit, den går genom inte att bli mer, hämta upp mer och mer ifrån olika såna här koncept och stilar och allt vad är det någonting som man vill lägga på församlingarna, utan bara så där enkelt be. Den som beder han får, halleluja. Och den som predikar Guds ord återvänder inte fåfängt, och liksom börja komma tillbaka och inte tro på en massa andra saker. Men då har jag sett det här genom historien, de här som har trätt upp i sin tid, men som har haft det här fruktansvärda motståndet, och motståndet kommer nästan alltid ifrån den religiösa världen. Det är religiösa andemakter som vill ha en kontroll över allt som rör sig liksom. Och så kommer någonting som stör. Halleluja. Halleluja. De här som, höll jag på att säga, är störda med dem inte. Men de som stör, skapar oreda i det här status quo. Eller den här allmänna ordningen. Det blir allmän oordning. Och jag menar att det som skedde runt omkring Jesus, varför blev det så mycket, varför blev det så rörigt runt omkring, varför blev det så rörigt runt omkring apostlarna när de kommer till olika platser, och varför är det så stilla när vi kommer? Vad är det som gör att de här onda andarna som var aktiva vid den tiden, de tycker att de kan hållas, det där är kraftlöst, eller? Jag vet inte, men alltså, jag funderar på de här sakerna. Jag tänker, gode Gud, vi måste få det de hade. Vi måste få vara med och skaka det landet. För det är så många i Sverige som måste få omvända sig till Jesus. Inte att komma liksom med religion och religiösa budskap eller någonting annat. Vi måste komma med den auktoritet som är i namnet Jesus Kristus. Vi måste komma med överbevisning i ande och kraft. Halleluja, och det finns där. Det finns där för oss. Gud vill använda oss och resa oss upp i den kraft och smörjelse och utrustning som man har också för den här sena tiden. Men jag måste säga också, det händer lite saker både här och där. Och jag ska berätta en liten grej. Ingen jättestor grej, men för mig var det ändå liksom, det var så speciell händelse. Det var att strax efter att boken hade kommit ut så var det en präst i Västergötland som hade skaffat sig boken och läst den och skrev ett sånt otroligt fint brev till mig och tackade i alla tonarter för boken och att jag tog upp det. Och han var så lycklig för att jag hade skrivit boken. Och så gick det en tid och så kom det en inbjudan till hans kyrka, Svenska kyrkan. Jag har aldrig talat i Svenska kyrkan tidigare. Jag har inte fått den förmånen. Men i alla fall så kom det en inbjudan. Men så visade det sig att man hade gått före liksom kyrkorådet. För kyrkorådet skulle ju ha ett sammanträde ett par veckor senare. Och då visade det sig att där blev det ju nej. Det ska inte komma någon Per-Arne Himsen hit inte. Och i alla fall. Men prästen, han stod på sig och sa, ja okej, de säger nej. Jag bjuder in i prästgården. Jag ordnar i privat regi. Du ska komma hit samma tid, samma klockslag. Vi samlas i prästgården. Och alltså det är så, ja, jag tyckte det var så speciellt. Han var modig. Och det visade sig att det finns ett stort intresse för. Och inte för att jag ska komma, men därför att det finns en sån hunger. Och det tycker jag är så spännande. För att det finns alltså i allt den här röran och allt det som sker, så finns det så många i alla sammanhang. Så finns det de här som hungrar och törstar. Gud, du måste gripa in. Och Gud hör de där bönerna. Och jag tror så här att han kommer och det är i alla fall någonting som jag drömmer om. Att få se syskon som kommer ifrån olika sammanhang som bara förenas. Inte därför att man har en speciell stämpel, utan därför att man har ett och samma hjärta. Samma längtan, samma hunger efter Jesus. Halleluja. Så att jag tror att det här som har skett nu med all förvirring och allting, det är inte bara av ondo, utan det är tvärtom så att det utmanar också de hungriga att be ännu mer intensivt. Och tror du Gud hör de bönerna? Det gör han. Jag är hoppfull. Han gör det. Han hör de här bönerna. Han hör dina böner. Han hör dina böner. När du upplevde förtvivlan och desperation. Och du ser liksom ingen utväg. Hur ska det bli? Hur ska det gå? Gud hör dina böner. Och han är undrens Gud. Han kan förvandla och förändra förhållanden. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Halleluja. Så därför ska vi bara tro honom om ett genombrott i det här landet. I Vetlanda och på alla de här platserna där man liksom har bestämt sig. Vi har bestämt oss. Vi har bestämt oss. Vi ska vara med. Vi ska bryta ner motståndet i Jesu namn. Vi ska vara med och använda de här stridsvapnen som vi har fått. Halleluja, vi har fått stridsvapen som är så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner fästen, tankebyggnader och allt som reser sig upp mot kunskapen om Jesus Kristus. Halleluja. Ibland behöver vi påminnas om vad vi äger. Halleluja, det är vårt. Det tillhör oss. Men när jag tänker på Jag berättade lite grann om det här som har skett genom historien, och jag ska inte ta tid nu och nämna massa olika exempel. Det finns här i den här boken om du vill läsa den. Och jag kan säga, jag fick veta här nu, är det så att du tycker att du har inte råd att köpa den här, så finns den tydligen på biblioteket här i Vetlanda. Så att det är inte det att jag vill sälja böcker, men jag vill att ni ska läsa den. Och är det så att någon har köpt den och du tycker du kan låna ut den till någon annan, vi behöver inte sälja stora upplagor, men jag känner, det brinner i mitt hjärta att jag ska kunna få nå ut till framförallt kristna ledare i det här landet. Och jag ska faktiskt träffa några framöver här mot slutet av månaden. Så jag håller på att be om smörjelse när jag ska få sitta ner och tala med dem om läget i landet och så vidare. Så att, ja. Men precis på samma sätt som jag sett i de där skeendena, när exempelvis Luther skakades om, när han hade läst ordet, när han såg, han jämförde ordet med det han såg i det här kyrkosystemet, och så började han att predika, och så samtidigt, halleluja, som ett mirakel från himlen, så när han hade översatt Bibeln till tyska, så uppfann man tryckpressarna av en slump. Gud, han kan göra vad som helst, förstår du. Så då bara skickades det ut biblar i hela Europa. Och det skakade ju om, alltså, hela det här religiösa systemet. Precis som det har gjort varje gång när Guds ord liksom får komma ut. Det skakade hela det här katolska kontrollen. Och så växte det fram fria församlingar, och så småningom också de här vederdöparna och så de olika väckelserna som kom. Men på samma sätt som de här olika i historien liksom har ställt upp, och vad har de gjort? De har inte varit märkvärdiga i sig själva. De har inte varit ute för att dra uppmärksamheten till sig själva. Men vad har de gjort för någonting? De har förkunnat Guds ord i sin generation. De har stött upp för ordet i sin generation. Och nu är det vi som har fått stafettpinnen. Nu är det vi som ska stå upp för ordet i den här generationen. Och vi ska förkunna det. Vi ska tala ut det. Och vi ska överallt skriva, använda alla medier som finns. Jag bestämde mig för några år sedan när jag hörde att man kan få sända tv-program. Vi ska sända tv, och vi satte igång, och vi hade ingen aning om vad vi hade bestämt oss för. Vi visste ingenting om hur man skulle filma eller någonting, och det gick väl lite knaggligt i början. Men så lärde vi oss lite nu och lite då, och så kom det snälla människor och hjälpte oss och sa, det där kanske ni ska göra lite annorlunda, och vi var ju ödmjuka och anpassade oss. Men i alla fall, idag så märker vi att det här med tv, det är fantastiskt. Gud välsigne er att ni har börjat med tv-sändningar. Det når ut. Vi kan nå alltså mellan 60 och 100 000 människor varje vecka genom de här tv-programmen. Så jag verkligen uppmanar, använd alla möjliga kommunikationer som finns. Vi ska sprida Guds ord i det här landet. Och tala ut det, och skriv ner det, och skicka in insändare. Jag gör vad som helst. Ordet ska ut på samma sätt som det liksom har revolutionerat i tidigare generationer. Så kommer vi få se det igen, om vi inte håller på med en massa annat trams, utan att vi förkunnar det levande ordet, andens svärd som är Guds ord. Halleluja. Jag tänkte att jag lite snabbt ska bara nämna om vad som skedde. Jag har skrivit om det i kapitel 28. De brukar säga när jag kommer till olika kapitel, tala om det där som står i kapitel 28. Men vad det handlar om, det är det. Det handlar om det här som det, när Konstantin gjorde kristendomen. Det var inte Konstantin som gjorde det, det var Theodosius lite senare. Men han öppnade upp för kristendomen och gjorde den till en statsreligion. Det är absolut den värsta katastrof som har skett i hela världshistorien. När liksom kristendomen och statsmakten gifte sig. Vad som skedde då, det blev en fullständigt annorlunda typ av kristendom. Det vi läser om i Nya testamentet, hur de första kristna, de väntade att Jesus skulle komma igen. De hälsade varandra med Maranatha, Herren kommer. De levde i detta, att man gjorde saker till dess att han kommer. Eller annars, i väntan på hans tillkommelse. Liksom saker och ting skedde i ett slags förhållande till det att Jesus ska komma igen. Och det var liksom det saliga hoppets fullbordan som det står om. Och allt liksom pekar om det här, pekar mot det här, och lärjungarna, de var på Jesus och frågade, vad blir tecknen på din tillkommelse? Alltså, det var så levande. Vi är här nu och vi ska vara med och bärga en skörd, men snart kommer Jesus. Halleluja. Det hör man inte så mycket idag i kyrkorna. Man hör inte så mycket om det. Men vi är väldigt nära nu, märker vi. Men vad som skedde då, det blev en helt ny typ av kristendom. Och helt plötsligt de här enkla församlingsföreståndarna och de som hade liksom tjänat i de olika helt plötsligt så fick de liksom sola sig i kejsarens glans, och de fick enorma rikedomar och positioner, fick uppträda som domare i romarriket, och det som tidigare alla de här statssubventionerna som tidigare hade gått till de här avgudatemplen, de började nu tillföras kyrkorna. Och så fick alltså kyrkorna inta den plats som tidigare den här statsreligionen hade haft. Och så blev det ett helt nytt tänkande. Ja, inte talade man om att Jesus ska komma igen när man hade fått det så bra i romarriket. Utan då blev det mer att nu har riket kommit, och nu så att säga har profetierna uppfyllts. Men vi ser av allsammans det som skedde här. Vad var den sluga baktanken? Varför gjorde Konstantin så här? Konstantin hade sett att det fanns någonting. Det fanns liksom en stor grupp människor i romarriket som verkade ha en sån enorm styrka. De hade stått emot, det hade varit hård förföljelse. Man hade dödat dem, man hade slängt dem i fängelse. Man hade skickat dem till de här kolgruvorna, och kvinnorna hade man skickat till bordellerna. Man hade försökt på alla möjliga sätt. Man hade slängt ut dem för vilddjuren. Men de bara växte och växte och växte. De blev bara fler och fler och fler. För varje gång någon slängdes ut från vilda djuren, så när de här stora publiken satt där, så var det många som gick hem och sa till sig själva, jag måste bli en kristen. När man såg liksom med vilken övertygelse och beslutsamhet de här många gånger unga grabbar, tjejer, liksom ända in i döden bekände Jesus. Det blev ett sånt starkt vittnesbörd. Så att det var tusentals, tiotusentals som blev frälsta bara genom att se detta. Så att Konstantin förstod, den här metoden funkar inte. Vi blir själva kristna. Det var så att det behövdes ett cement för att hålla ihop romarriket. Det fanns så oerhört många olika folkgrupper och religioner. Det var en enda, säger man, häxkittel. Alltså Rom, dit kom, det var grekisk religion, det var romersk religion, det var österländsk. Det var en enda blandning. Och man blandade och man lånade gudar från varandra. Och det var verkligen synkretism i romarriket. Men nu var det så, man hade kommit liksom till skeende där inte ens det här med kejsardyrkan, tillbedjan av kejsaren, det hade liksom tappat sin kraft. Och Konstantin förstod att han måste göra någonting så att han blir kristen. Han var fortfarande Pontifex Maximus, det vill säga den högste överste prästen för de här gudarna som fanns där i romarriket. Och han fortsatte och be till solen. Men han blev kristen därför att det fanns någonting att vinna på det. Och då får han liksom riket för en tid att alla ska under tvång bli kristna. År 380 efter Kristus så var det en kejsare som hette Theodosius som bara säger, nu ska alla bli kristna i romarriket. Vad är det för kristendom? Det är konvertera eller dö. Ja, sa Jesus så. Möjligen Muhammed. Jesus sa, om någon törstar så kom han till mig. Ni som arbetar och betungar, kom till mig. Om någon öppnar dörren från insidan så vill jag komma in. Men han kom inte med en kofot. Nej. Så att det här var ju naturligtvis inte en biblisk kristendom som då påtvingades hela romarriket. Men om vi nu ser det här. Så vad som sker idag, det, jag vet inte om du har märkt det, men och man märker det inte lika mycket i Sverige som man gör det kanske i andra länder, men religionen har blivit så oerhört viktig igen för att man liksom ska kunna uppnå den här agendan och de här målen. Agenda 2030. Ja, det får vi ta sen. Men i alla fall, för att uppnå det här målet, en världsregering, en världsekonomi och en världsreligion. För att man ska kunna få ihop allsammans det här. Rick Warren är ett namn som många känner till. Han uttrycker det på det här sättet. Han är väldigt drivande just i de här sakerna. Han säger så här att man har försökt att liksom hålla ihop världen genom de två benen. Han talar om den trebenta pallen av politik och ekonomi. Men du kan inte få en pall att stå med två ben. Du måste ha ett tredje ben. Och det tredje benet är religionen. Och det är därför man jobbar nu så intensivt med att försöka förena alla religionerna. Och det är därför påven har så otroligt bråttom att försöka att förena kristna, muslimer, buddhister, hinduister. Alla ska komma tillsammans i brödraskapets ark. Och så ska man liksom ha det här cementet som kan hålla ihop världen. Och det är det vi ser nu. Jag menar att det är den här romerska anden som kommer tillbaka i det som sker. Det är verkligen, och det är så tydligt. Men i alltsammans det här så vet vi ändå, vi som har läst Bibeln, vi vet att de får hålla på och stöka ett tag, och Gud tillåter det. Jesus säger så här: detta måste ske. Så att det är en period av detta måste ske. Men den tiden av detta måste ske, den har ett slut. Och så vet vi att Gud har en underbar agenda. Det står så underbart att det finns tider och stunder som Gud i sin makt har fastställt. Är man Gud så kan man göra det. Är man Gud så kan man fastställa tider och stunder. Då kan man ha en kalender som liksom bestämmer att när tiden var inne, då föddes Jesus i Betlehem. När tiden var inne, då dör han på korset. Och när tiden är inne så ska Jesus komma igen. Halleluja. Han har full kontroll. Men det kommer att stöka, och speciellt i den sista tiden. Därför att det här är liksom själva det slutgiltiga upproret. Det är det som det står om i psalm 2. Vi kan läsa där det står så här att varför är hedna folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde. Men så, och så står det, vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep. Han som tronar i himlen ler, står det. Kan du se Gud sitta i himlen och bara le åt alltihop? Alltså, det här som sker nu. När man liksom spänner musklerna och ska liksom göra det här sista. Så det finns ingen panik i himlen. Han som tronar i himlen ler. Herren gör narr av dem. Han talar till dem i sin vrede. Slår dem med skräck i sin glödande harm. Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Halleluja. Jag ska förkunna Herrens beslut. Han sa till mig: du är min son, jag har idag fött dig. Och så vidare. Och så slutar det med: var nu kloka, ni kungar, ta varning, ni domare på jorden. Och Gud, han har en underbar plan. Och jag blir så välsignad när jag läser om det. Därför att den här planen, den handlar om Jesus. Jesus, vem är Jesus? Han är Gudasonen som all makt är given. Krönt med ära och konungslig härlighet. Halleluja. Amen. Det kan ingen ta ifrån honom. Och det står så underbart i Efesierbrevets första kapitel så här. Att i den nionde versen. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som ska genomföras när tiden var inne. Den plan som ska när tiden är inne. Halleluja. Det kommer en tid när tiden är inne. Vi får liksom se fram emot den där tiden. Den är snart inne. När allt ska sammanfattas i himlen och på jorden. Allt ska sammanfattas i Kristus. Halleluja. Tänk vad underbart. Jesus, han som är så underbar. Han som betyder så oerhört mycket för dig och mig. En dag så ska det vara slut på allt sammans det här andra. Allt det här upproret. All ondska. All synd. All sjukdom. Allt vad djävulen representerar. En del tänker att det är en slags jämn dragkamp mellan djävulen och Gud, att det liksom skulle vara någon slags jämn kamp, men så är det definitivt inte. Utan det som sker, det är någonting som Gud tillåter. Han skulle kunna liksom göra slut på det på en gång, men jag vet inte varför, men det är han som fastställer sin kalender. Och en dag, halleluja, så kommer det gå ut en order från tronen till några av änglarna som får uppdraget: gå och hämta djävulen. Det är inte Gud som gör det, utan han skickar någon av sina tjänare. Gå och hämta djävulen och släng honom i Eldsjön. Ja. Så att det är ingen jämn kamp mellan Gud och djävulen, utan djävulen är besegrad och snart ska domen bara verkställas. Halleluja, det ser vi fram emot. Det ser vi verkligen fram emot. Det är sånt som gläder oss när vi tänker på det. När vi bara tänker på allt ont han har gjort. Hur han har försökt på alla möjliga sätt att liksom förstöra, stjäla, slakta, förgöra. Både i våra liv och andra människors liv. Vi ser verkligen fram emot den där dagen när det ska bli ett slut på allt vad han representerar. Och när Jesus ska träda fram, som det stod så underbart här, att allt i himlen och på jorden ska sammanfattas i Jesus Kristus. Halleluja. Alltså, vi har ju någonting att se fram emot. Och ibland så behöver vi påminnas om det. När vi liksom går igenom prövningar och svårigheter och det ser dunkelt och svårt ut, så vet vi, halleluja, vi är framtidens folk. Vi väntar på den där dagen när han ska komma. Vi väntar när vi ska få möta Jesus. Åh, halleluja. Det står i första Korinthierbrevet 13 så här, att här ser vi på ett dunkelt sätt, som i en spegel. Alltså de där speglarna som de hade då. Det var väl ungefär som att titta på vattenytan. Men vi ser på ett dunkelt sätt. Men den dagen ska vi se ansikte mot ansikte. Kara a kara. Face to face. Halleluja, vilken dag när vi ska få se Jesus sån som han verkligen är. Vi som har upplevt hans härlighet och skönhet och hans närvaro här många gånger. Men tänk när vi bara får träda in i det och alltid bara vara i hans närhet. När det inte finns någonting som på något sätt liksom kan liksom dra oss bort eller skymma bilden av honom, utan vi får ständigt leva, halleluja. Det står att han ska vara som solen som lyser. Halleluja, halleluja. Vi behöver verkligen påminna varandra om det här. Det var inte tänkt så att vi skulle bygga ett himmelrike på jorden. Det var inte det. Det fanns de som lite hånfullt på 80-talet så talade man om dem som liksom talade om den kommande härligheten och så vidare. Gud vill att vi ska ha ett överflödsliv här, och så liksom fick vi se väldigt mycket av materialism och människor som fastnade i allt möjligt. Men jag tror det är viktigt att vi får tillbaka det här perspektivet. Vi behöver inte leva i något elände här. Vi har en underbar far som vet vad vi behöver. Men det står om de heliga som gick före, att de väntade på den här staden med de fasta grundvalarna. Eller de såg Jesus och de väntade på honom. Och den heliga ande vill göra den här bilden klar och tydlig i vårt inre, så att vi kan liksom leva i det här hoppet och leva därför att vi har en sån glädje. Det är inte som i världen att det poppar upp och så är det en liksom tillfällig sån här glädjekick och sen så försvinner, utan vi har en evig glädje. Halleluja! En evig glädje. En oförstörbar glädje. Halleluja. Amen. Och så därför när vi ser det här som då sker och vi hör alla de här rösterna både i den politiska och den ekonomiska och den religiösa världen och hör vad man håller på med och vad man planerar. Och visst kommer man säkerligen att genomföra allsammans det här, men det kommer också att visa sig att det går inte att bygga ett fredsrike utan fredsförsten. Man säger att man ska skapa fred i världen. Alltså jag tror tyvärr att de här fredssträvandena som man håller på med, det kommer att ända i dess absoluta motsats. Det är vad jag tror. Därför man utgår ifrån att människan innerst inne är god. Får vi bara ordning på ekonomi och alla, ja, you name it, då kommer vi att upprätta ett paradis på jorden. Och som den här Agenda 2030 säger i sina paragrafer. Vem var det som startade det här? Ni vet vad Agenda 2030 är, eller? Ja, det var ju i september 2015. Så var det någonting då som man drev igenom i FN. Och vem skulle starta det här? FNs generalsekreterare? I FNs kroppen? Nej, en kyrkoledare. Påven skulle kickstarta det här. Hur i hela världen kom han dit? Varför skulle han starta det där? Vad är det som händer? Men i alla fall, i det här programmet då, paragraf 7, det man då kom överens om att man skulle liksom genomföra under de här åren fram till år 2030. Så en värld fri från fattigdom, svält, fri från sjukdom. En värld fri från sjukdom. Hur ska man kunna göra det? En värld fri från brist, där allt liv kan blomstra. Vi ser en värld fri från rädsla och våld. Vi vet att det här kan inte människor göra. Om man utestänger den som är rättfärdig, om man utestänger den som har besegrat allt det onda, då kan man inte besegra det onda. Det går inte. Det finns bara en som har gjort det. Han heter Jesus Kristus. Men han får absolut inte vara med. För han skulle störa hela ordningen. Hela andrättningen skulle bara krascha. Därför att det här är någonting som är uppbyggt i opposition mot honom. Det är att istället för fridsrike, det är istället för Kristus. Man försöker förekomma, göra det som Jesus ska göra, men på egen hand utan honom. Och så ser man alltsammans det här. Ja, jag ska inte trötta er med det, jag vill bara nämna att de här olika ledarna, de sa innan det här, att det här är en historisk vändpunkt för vår värld, sa generalsekreteraren. Och den amerikanska presidenten sa, det är det största och viktigaste steget vi har tagit. Och det står i den 18:e paragrafen, aldrig tidigare har världens ledare förpliktat sig till gemensamma åtgärder och strävanden över så bred och allmän politisk dagordning. Det är alltså någonting historiskt. Det här är ju sant. För det är ju verkligen ett detaljerat program, alltså som reglerar i stort sett alla områden för det mänskliga livet. Det är en manual som liksom ska bestämma överallt. Och för att det här ska kunna genomföras så måste man ju certifiera hela mänskligheten. Alla måste på något sätt få något chip eller någonting som gör att man liksom ska kunna ha koll på att alla liksom efterlever det här. Och man är så rörande överens med New Age-profeterna. Det var en som hette Marilyn Ferguson. Hon sa för några år sedan så här att vilken fantastisk ny tidsålder som bryter fram. En ny värld befolkad av friska, välanpassade, fullkomligt lyckliga och totalt lyxsaliga varelser. Ingen sjukdom, inga krig, ingen svält, inga föroreningar, bara översinnlig glädje. Vad kan man mer önska sig utan Jesus? Va? Så det finns visioner. Det finns enorma visioner och agendor. Men vi vet vem som kan göra det här. Det finns bara en. Han heter Jesus Kristus. Och det kommer att ske en dag, halleluja, när han träder fram. Då kommer vi få uppleva det här. Men de här andra som har hållit på och gjort det i uppror mot honom, de kommer att få möta sin dom. Ursäkta. Jag ska inte trötta er med det här. Jag har skrivit om det. Kapitel 28. Så står det mer om det här, mer detaljerat, om Tony Blair och de här trilaterala kommissionen och alla de här som på olika sätt nu talar om att lika viktig som politik var i det förra århundret, lika viktig är religionen i det här århundradet. För att vi ska kunna förstå världen, då måste vi så att säga förstå religionen. Så att det är det här tänkandet som drivs fram nu. Och världen kommer att bli mer och mer religiös. Och till slut, vad som kommer att bli kännetecknet, därför det här kommer att bli väldigt närgånget. För de människor som inte vill vara med på den här agendan, som av olika anledningar säger att påven säger det, när han var inför den amerikanska kongressen så sa han: vi måste bekämpa alla som delar in världen i rättfärdiga och orättfärdiga. Och det första man måste göra, det måste ju angripa Guds ord. För vi är alla bröder, säger han. Det finns inte frälsta och syndare, utan alla är bröder. Och strax efter påven hade varit där så hade man en stor kongress, världsreligionernas parlament som det heter, där man kom tillsammans. Och så var det ett speciellt angrepp just på de kristna. Att de säger så här att den kristna undervisningen om frälsning är en lära som inkluderar några och utesluter andra. Det är ett budskap som förkunnar att vi har frälsningen, men de har den inte. Om man säger att det bara finns frälsning i Jesus Kristus, om man predikar att det finns en himmel och ett helvete, då erkänner man inte andra trosuppfattningar som likvärdiga. Det är att utestänga och inte acceptera andra religioner. Det interreligiösa rörelsen tror att Gud accepterar alla. Gud är i alla. Och så säger man så här, att för den här interreligiösa rörelsen har verkligen agenda. De har verkligen en agenda. Och man målar ut alltså den kristna tron som något ondskefullt. Och att de nu är mycket öppna med att det handlar, lyssna nu, om en direkt attack på den kristna kyrkan och Bibeln. De räds inte att säga en bibeltroende kristen passar inte in i vår värld och kommer inte att tolereras. Så att här kommer det att bli väldigt skarpa gränser. Det kommer att vara en religion som liksom vill, som alla kommer att tycka, det här är så fint. Åh, vilket underbart budskap. Alla är inkluderade. Det behövs ingen omvändelse. Det behövs inget Golgata. Det behövs ingen frälsare. Vi är alla bröder och syskon. Systrar. Syskon. Så det kommer vi få höra från alla håll. Och så kommer de som då förkunnar, ja men det finns inte frälsning i något annat namn än i namnet Jesus. De kommer att bli betraktade som både människofientliga och antikristliga och intoleranta. Och ja, man kommer att kalla dem för allt möjligt. Men so what? Vi kommer att fortsätta och predika. Därför att vi vet att sanningen ska segra. Sanningen ska segra. Och vi kommer att vara med och vinna människor. Ärliga, uppriktiga människor som känner att det här andra, så att säga, det är falskt. Det, deras samvete säger dem. Att när som Petrus predikar på pingstdagen. Att, vad står det, att han, det blev stygn i hjärtan. Halleluja. Det här ordet fungerar. Även i vår tid, även 2019, så är det levande och kraftigt. Även idag så kan vi få vara med om att se människor omvända sig till Jesus. Och jag tror vi kommer att få se många. Många som kommer att söka honom. Halleluja. Därför så står vi på och därför så fortsätter vi. Så länge vi är här så ska vi störa. Så ska vi vara med och skaka om. Så länge vi är här så ska vi predika Guds ord. Vad än kulturen säger. Vad än, så att säga, olika såna här ismer har för budskap, så vet vi. Halleluja. Det här är sanningen. Halleluja. Och den som vi tror på, han är vägen, sanningen och livet. Det finns ingen annan än Jesus. Halleluja. Tack Jesus att vi får vara tillsammans med dig Jesus. Att vi får stå med dig eller att du står med oss här. Åh, halleluja. Tack Jesus för ditt evangelium som aldrig blir gammalt. Utan att det Jesus också gäller för en tid som den vi lever i, Herre. Tack att det är verksamt. Tack att människor idag i det här landet ska få möta dig genom frimodiga vittnesbörd, Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus. Kan inte någon ytterligare här bara tacka Jesus tillsammans med oss? Lyft din röst och prisa Jesus. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Gibbara santum. Ja, Jesus. Gibbara santum. Jesus. Kyrida dig. Har du någon? Halleluja. 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 Jesus. Jesus, kyrna dem. Och Halleluja. Jesus. Halleluja. Vi ska sjunga en sång tillsammans som jag tror att ni kan. Det ska komma en dag då all smärta skall bli grön. Inga mörka skyar mer, inga tårar där vi ser, för där är fred och evig vår. Den evigt där vi står. Och vilken underbar dag det ska bli. Och vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se. När för hans fot jag faller ner, han som döden för mig led. Och när han tar mig i sin hand och leder mig till löftes land. Vilken underbar dag det ska bli. Slut är sorg och besvär, inga bördor bärs där, ingen sjukdom och nöd, ingen skilja skall vi dö, och för evigt skall vi bo i ett land av fred och ro. Och vilken underbar dag det ska bli. Och vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se. När för hans fot jag faller ner, han som döden för mig led. Och när han tar mig i sin hand och leder mig till löftes land. Vilken underbar dag det ska bli. För den helige Gud träder lammet köpta brud, utan lyte och fläck, i rättfärdigheten klädd. Ty i glömskans djupa hav deras synder fick sin grav. Och vilken underbar dag det ska bli. Halleluja! Och vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se. När för hans fot jag faller ner, han som döden för mig led. Och när han tar mig i sin hand och leder mig till löftes land. Vilken underbar dag det ska bli. Halleluja Jesus, tack att vi ska få se dig. Åh, vi ska stå fram inför dig. Halleluja, 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 halleluja. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Åh, tack Jesus. Rosirolo basta tire vento sta tire veja. Halleluja. Jag önskar att se Jesus först av allt. Min syndaskuld på korset han betal, och så för evighet få se hans härlighet. Jag önskar att se Jesus först av allt.
Himlen är det många ting jag längtar att få se, av skönhet som allt annat övergår. Men då jag når det landet som i härlighet framstår, jag önskar att se Jesus först av allt. Jag önskar att se Jesus först av allt. Min syndaskuld på korset han betalt, och så för evighet få se hans härlighet. Jag önskar att se Jesus först av allt.
Vi ska ge tillfälle också i det här mötet, om det är någon som vill ha förbön, så vill vi gärna be tillsammans med dig. Känner du det här? Jesus, jag vill brinna för dig. Jag vill ha det här levande hoppet i mitt hjärta som gör mig brinnande för dig. Att jag väntar att du snart ska komma igen. Att jag blir en brinnande själavinnare, ett vittne för dig. Har du en längtan att få möta Jesus här idag, så vill vi gärna be med dig.
Ta texten en gång till dig.
Jag önskar skåda pärleportar, gator av rent guld. Jag längtar se vår boning lika så. Den nya stad och floden som är ren som rent kristall. Men Jesus vill jag möta först av allt.
Halleluja!
Jag önskar att se Jesus först av allt. Min syndaskuld på korset han betal, och så för evighet få se hans härlighet. Jag önskar att se Jesus först av allt. Jag längtar möta kära som mig väntar på den strand. Vi minnes ej den tid vi var på jord. Jag längtar möta dem som gått förut till livets land. Men Jesus vill jag möta först av allt. Jag önskar att se Jesus först av allt. Min syndaskuld på korset han betalt, och så för evighet få se hans härlighet. Jag önskar att se Jesus först av allt.
Åh, vi tackar dig Jesus, vi prisar dig. Halleluja. Snart är han här. Snart är han här. Snart kommer Jesus igen. Snart är han här. Snart är
en överängels röst och en gudsbasun ska ljuda. Och först ska de i Kristus döda uppstå.
Och sen ska vi tillsammans med dem ryckas upp på skyar, Herren till mötes. Och så ska vi alltid få vara tillsammans med Herren. Halleluja. Så skräm nu varandra med dessa ord, står det så? Nej. Så trösta nu varandra med dessa ord. Halleluja. Det är ingenting farligt, det är det underbaraste som finns att Jesus ska komma igen. Halleluja. Han ska komma igen. Halleluja. Snart är vi hemma, rast mot målet det går. Håll bara ut en liten tid. När vi är hemma, segerkransen vi får. All kamp och strid är då förbi. Guds folk är på resa emot himmelens land. Vi har ej på jorden vårt hem. Vi vill inte stanna eller slå oss till förrän vi når vårt mål i Jerusalem. Ja! Och snart är vi hemma, rast mot målet vi går. Håll bara ut en liten tid. När vi är hemma, segerkransen vi får. All kamp och strid är då förbi. Vi samlar i skatter under vandringen här av det som på färden vi ser. Till allt får vi lämna, intet kan föras med till himlen av jordisk rikedom. Snart är vi hemma, rast mot målet det går. Håll bara ut en liten tid. När vi är hemma, segerkransen vi får. All kamp och strid är då förbi. Halleluja! Så sjöng vi när jag var liten grabb. Och sen när jag träffade Kristina, min fru. Hon kommer ju inte från Maranata, hon kommer från Alliansmissionen. Och där sjöng man inte såna här snabba sånger. Det var lite mera. Men hon hade skrivit en sång när hon var 14 år. Så sjöng hon, så skrev hon så här. Nej, jag ska inte förstöra hennes sång genom att sjunga. Men jag vandrar som en pilgrim här, sjöng hon stillsamt. Men det är så förunderligt ändå. Vi var liksom 14, nej det var vi inte, vi var 17 år. 17 år var vi. Men i alla fall, när vi träffade, och jag kom ju liksom ifrån de här stimmiga Maranata-mötena, vi sjöng ju snart, är vi hemma, och hon sjöng det där. Men det fantastiska var ändå, vi hade liksom samma längtan. Jag är en pilgrim, jag väntar Jesus, sjöng hon. Och vi sjöng det på ett annat sätt. Men det var samma budskap, samma längtan. Och jag bara, Jesus, låt ungdomar idag få tag i det här. Att Jesus kommer. Det är det som är värt att leva för i den här världen. Att vi väntar att Jesus ska komma igen. Den unga generationen måste få tag i det här. Det finns så många unga som växer upp i kyrkorna idag som inte har en aning om att Jesus ska komma igen. Hör du det? Jag har träffat flera av dem. De har aldrig hört talas. Ska Jesus komma igen? Men han ska det. Och då måste vi vara redo. Gud välsigne er allesammans.